en terräng.
Eller det här alltid då man ska... Alltid om någon börjar få idén att de ska spela Orcs i 40K och börjar sitta och googla leksaksbilar i 2,5 timme på internet. Jag kommer hitta den perfekta leksaksbilen och sen kan jag, det så jag får en billig Orc-armé genom att bara köpa de här leksaksbilarna.
Ja.
Men leksaksbilar är ju svindyra.
Så det blir dyrare
längre. Dyrare än 40K-grejerna.
Det blir som det blir. Som det brukar bli.
Ja, det brukar ni. Vi ska testa ljudet först, eller?
Nej, ljudet är testat. Vi har ju pratat om att göra ett Necromunda-avsnitt sen avsnitt 2. Och nu är det avsnitt 60. Varför Necromunda? Tillsammans med den enda original Necromunda-spelaren jag känner. Johan Lindberg.
Hej, hej. Kul att vara här. Jag känner att jag blivit tillfrågad artigt flera gånger och slingrat mig ur flera gånger också. Men nu hade jag inget slinger kvar i kroppen, så nu är jag här.
Nu är det semester.
Nu är det semester, nu kör vi. Necromunda.
Necromunda, go! Du hade ju en rolig historia att bara här när du var på baren sist.
Precis, och råkade börja bli för exalterad. Det var någon annan som hade spelat Necromunda. Tror jag. Kan vara också att han bara... Ja, vi bara, det slutade med så många Necromunda-samtal att man bara började prata terräng. Jag vet inte om det var bluff eller om det var, men det var som att man slutade med att prata terräng. Eller det där det slutar och där, liksom, där alla går in i väggen. De bara står och målar terräng. Liksom,
ja, ni pratar om att drygt att bygga terräng. Och...
Jag tror vi var ganska exalterade också. Vi var liksom i det här stadiet och man bara, wow, terräng. Det var så himla
kul. Sen kan man ramla ner.
Man kan falla. Du kan tappa bort dina figurer på spelplanen. Din motspelare tror att du har gömt dig, men du har bara glömt att du står där. Och bara, haha, här stod jag. Det har jag också glömt.
Ja, men innan vi börjar snacka Necromunda så kan ju du berätta lite om vem du är och din Warhammer-karriär.
Ja, den är väldigt många start och stopp. Men jag tror att... Jag var tvungen att kolla när Necromunda kom ut först. Och det var 95. Och jag minns att vi skaffade det vid release. Så att, och jag tror att jag spelade lite Warhammer Fantasy Battle innan. Men det var det här klassiska. Eftersom man var barn så hade man typ råd med 10 plastvärjar som stod där omålade. Och tittade på dem med dömande ögon.
Där är de.
Ja visst, de står där och tittar på mig. Eller jag tror inte mina, de hade inte dömande ögon för jag hade inte målat dem. Så vem vet vad de hade för ögon. Liksom. Mm. Men, ja, nej, så jo exakt de här. Och så hade de alla, man hade inte limmat fast skaldarna så alla ser ut som de har mjältugg. För alla står och håller liksom sin knytnäve mot sin vänstra sida. Men jo, jag höll på lite. Det var väl det, men sen kom ju Necromunda och det var då man, eftersom det var ganska, det var då man började kan man säga. Det är väl det man spelade ordentligt eftersom annars hade man inte råd att ha en 2000 poängs arméspel på den tiden där allt var i det mesta var tvungen att köpa sig var liksom metall så det var mycket dyrare liksom. Så.
Hur gammal var du här?
Ja, jag var 12 då Necromunda kom ut liksom. Det var, jag hade en äldre bror som spelade Warhammer, det var ju tror jag därför jag började med annars liksom. Kanske var att jag bara var 11 och började spela Warhammer kanske. Eller det kanske är inte tidigt. Men för mig var det. Man hade inte koll på saker. Man...
Nej, allting är på fantasy-engelska också.
Exakt. Grim. Liksom, man skrev många så här, short stories då man skulle skriva på engelskan i mellanstadiet. Och lärarna bara, alltså vart har du lärt dig de här orden? Då skrev vi Grim 10 gånger.
In the grim future, there was a
grim man, and he lived in a grim house. And he had a typ t-shirtsgumma, fast allting är bara grim istället för litet. Liksom. Och en lilla kan...
Så du, ja, 12 år är Johan hittade Necromunda.
Ja.
Och har aldrig kunnat släppa det i sitt sinne sedan dess.
Nej, inte riktigt. Alltså man har den här... Alltid idé, alltså det var en nostalgisk idé. Lite väl, jag spelade ändå Necromunda en bit in i högstadiet skulle jag ändå säga. Men sen efter man liksom slutade med Warhammer en tag i gymnasiet och i princip fram till ganska nyligen då jag började igen. Så man har som liksom man har kvar den idén om liksom det är liksom en nostalgi. Så liksom det är lite svårt att uppnå liksom.
Mm.
Det är liksom det här idealet som man minns det. Men det var ju det var alltså det var ju eftersom det är lite enklare eller liksom lägre ribba för att komma in i dem. Alltså du behövde bara ett gäng som du kunde köpa en box liksom. Och så sen startlådan, det var ju på tiden då det var okej att ha träng som var delvis gjort i papp liksom. Som man inte kan ha nu, men just för att de gjorde det så kunde de ha ganska mycket terräng i startlådan. Så att startlådan räckte i princip för att det skulle kännas som att man skulle kunna köra en match. Som inte bara var helt, det kändes inte. Lite av terrängen vi gjorde i papp så var den ju inom, vad ska man säga, situationstecken målad också. Så att det skapade ju liksom en känsla av att ja, men vi står inte och spelar med någons med kaffekoppar längre. Utan det här, man kunde, ens 12-åriga sinne kunde liksom leva sig in i det här liksom. Även om figurerna självklart var omålade och så vidare. Och det tog väldigt lång tid innan de blev målade. Men...
Ja. Ja, ja, vilken härlig barndom. Ja, för att vi började ju med Warhammer tillsammans. Mm. Det var väl ändå 2 år sedan nu? 2,5?
Ja, något sånt skulle jag säga.
Ja, och vi kom in via Age of Sigmar Skirmish då. För du bara, ja men det är få modeller, man behöver inte måla så mycket. Gud vad härligt. Det är typ som Necromunda fast inte alls. Ja. Så är du liksom. Och när vi var och köpte det, du muttrade Svenna hela tiden. Bara, jag önskar bara att Necromunda fanns. Liksom. Kommer det komma någon Necromunda? Och bara, nej, sa de.
Ja.
Och några veckor senare så släppte de ju det här Armageddon.
Precis, och det var liksom, det var ju till och med gamla, ja det var ju jättekonstigt i efterhand.
Ja.
Men då var det liksom, det här är så nära Necromunda som det kan bli, men det var ju, alltså det känns så konstigt, det var liksom 40k med gamla second edition-regler. Som, alltså det var i princip Necromunda fast med 40k-figurer.
Ja, alltså och 40k-år. Inte särskilt roliga figurer heller typ, det var som...
Nej, typ Tau var ju bara en typ, jag hoppas du gillar Pathfinders, men det är bara Pathfinders. Inga drones eller någonting. Det var lite konstig grej för att de hade ju redan kill team och sånt. Så.
Ja, jag, i alla fall från 7:e editionen fanns det. Det fanns ju inte 8:e editionens kill team ännu. Fanns ens 8:e editionen när vi började?
Nej, den var på G.
Ja, just det.
Så det var jätte... Alltså i efterhand förstår jag inte riktigt hur någon annan än jag blev exalterad över det här. Någon som har spelat liksom Warhammer med de nya, alltså 40k med nya editions som är mycket mer strömlinjeformade. Ja. Bättre på många sätt. Liksom. Och så här, men nu ska vi gå tillbaka till jättekonstiga Overwatch-regler och sånt. Så. Liksom, ja, nej, det var liksom en halvdant försök. Eller jag vet inte. Det var väldigt bra terräng de släppte. Dyr men bra terräng.
Och folk var jättearga för det. Så det slut samma sekund det kom. Och ingen fick tag på någon sån här låda med terräng.
Ja, nu minns jag. Jag var faktiskt en av de som blev jättearga också. Liksom att det var... Jag såg den här lådan och tyckte att ja, men det här matematiskt går inte där ihop. Det är lite för bra för att vara sant. Vilket det också var. Det var inte sant för det var för bra. Det tog slut. Det var...
Ja... Men sen körde ju vi körde ju Age of Sigmar då, och du ja, när kom Necromunda egentligen nu igen liksom, hur?
På det hade varit bra, men jag skulle säga 2000.
Jag kollade upp det, berätta någonting kul för mig.
Ska jag? Ja, okej. Ja, nej, men då det kom jag minns ju att jag liksom blev... Jag tror till... Alltså det är ofta att jag, alltså kom, jag är inne i butiken och ska göra något annat. Jag tror vi var inne i butiken och skulle typ köpa Malifaux-figurer. Och liksom det jag säger att... Ja, men nu är Warhammer Armageddon. Det är exakt som Necromunda. För jag tror jag hade varit inne... Jag bara varit inne en gång per år och pratat Necromunda med dem. Liksom, så det är nästan som det. Så bara, fan, ja, då måste jag ju köpa det istället för Malifaux. Och nu då jag skulle vara köpa något, då nya Necromunda kom, då skulle jag köpa något 40K eller nej, säkert något Sigmar-grejer. Mm. Det var någon ny Sigmar-armé jag hade påbörjat halvt. Och så då fick jag höra att ja, men nu kommer ett nytt Necromunda. Och det här är på riktigt Necromunda. Det här ska heta Necromunda. Det är nya, det kommer helt nya figurer, gamla gängen uppdateras, allt det jag önskat liksom.
Mm.
Så då var det lite som, åh nej, då måste, jag kommer ju måste köpa den här lådan, vad jag än tycker om. Det är lite som en sån här grej som, alltså, du vet, jag måste, ibland blandar jag saker med ens barndom och sånt. Som, ja, jag kommer ju måste köpa det här oavsett vad jag tycker om, det är bara för att... Ja. Jag kan inte se mig själv i spegeln om jag inte har spenderat de här pengarna på den här startlådan.
Det verkar som att den nya kom 2018.
2018.
Så det är inte ens ett år gammalt.
Nej.
Kan det verkligen stämma? Nej, vänta nu. Anduhai 2017. Den här samlade. Mm. Ja, vi kommer till det sen, hur de egentligen har skött det här med releaset.
Ja, jo, det är väldigt...
Men innan vi snackar Necromunda,
ja.
mer om dig. Är du en fluffmästare? Är du en modellbyggare och målare? Eller är du en taktiker och spelare?
Otaktisk spelare och en fluffmästare som vägrar läsa skönlitteraturen. Läser bara fakta i startböckerna och wiki-sidor och sånt. Och bord, ja... Liksom har inte ens läst, det här är liksom nu, om det är någon liksom så här sanna Necromunda-skallar där, så har dålig koll på liksom, inte läst klart serien som var den här Cal Jericho Bounty Hunter liksom.
Som, är liksom, som Black Library släppte.
Ja, som gjorde liksom en comic book av det liksom, som, och den läste inte klart den. Jag vill säga att jag hade någon annan orsak än den här, att jag såg att han hade två läspistol, så jag tänkte, va? Två läspistol, det kan man inte ha. Strength 3, kom igen. 50-50 chans att du lyckas bonda någon. Det köper jag inte. Så, jag vill säga att jag hade en mindre pedantisk och nördig anledning än det, men jag vet inte.
Du vet att de har släppt en ny modell på den?
Jo, den har jag sett faktiskt. Den är väldigt cool. Det är ju... Nej, alltså han är en cool, alltså han förkroppsligar nog väldigt mycket, om alltså lyckas ta väldigt mycket av det jag vet av honom, väldigt mycket av vad som är Necromunda liksom. Han är en cool bounty hunter med ett mysteriskt förflutet liksom.
Ja, för er som inte har någon aning om vad vi pratar om, vi pratar ju oftast i Sigmar i Nyhamrad. Men tanken är ju att vi ska täcka 40K och lite annat skoj också. Och nu är ju Necromunda-avsnittet här. Det är alltså ett spel, ett skirmish-spel som kom 95. Där man spelar som olika gäng som bor på den här planeten som heter Necromunda. Och i 40K så är ju det här bara en planet av hur många som helst. Så liksom, vad är det som gör Necromunda så himla speciellt då?
Ja, alltså jag tänkte på det där. Jag tror att det var liksom en, de lyckades, för det som fanns tidigare på liksom, vad ska man säga, småskaliga spel som jag kan tänka, i alla fall som var poppis där på 90-talet, var ju Blood Bowl. Och det var ju som inte, det är inte riktigt satt i, som jag har förstått det, i samma universum. Det är liksom, för att det går inte riktigt att förklara fluffmässigt varför Skaven skulle möta Bretonnia i fotboll liksom. Så det här var väl något försök att det här ska liksom, det här är inom 40K-universumet, men man gjorde ändå väldigt mycket, man hittade liksom en ny nisch. Det var inte figurer, alltså det var på ett sätt kanske, jag vet inte om det var en bra eller dålig affärsidé, men det var liksom figuren och gängen fanns ju liksom inte i, som så att de gick och spelade i liksom i en 40K-armé. Så man försökte hitta en väldigt ny fluff Och alltså, tycker ändå sånt saker man kan se i Malifaux och sånt, det är väldigt så här blandning, alltså det har väl Warhammer alltid varit, men det här var i synnerhet en blandning av väldigt många olika teman rent fluffmässigt som gjorde det väldigt tilltalande som barn och som vuxen. Att det är liksom en ny liksom, de lyckades verkligen skapa liksom en, vad ska man säga, en värld att kunna ta det här, att 40K, det är väldigt stora världar och det bor en miljard människor på varje värld och de har inte sett något annat än det här och kunde verkligen, ja men hit, de kunde verkligen göra liksom, göra en grej av det.
Jag tänker att det är lite som de gör med Warcry nu, att bara realms är oändligt stora, men exakt på den här platsen så händer allt det här coola. Och det är då det blir lite mer spännande att på den här planeten, liksom Necromunda, det finns de här olika familjerna. Och så här ser de ut liksom. Och det blir något mer konkret än att den här Space Marinen är blå och den där är röd.
Precis. Man, ja. Jo, det blir lite, alltså de säger, det finns ju den här, jag minns att vi satt och läste lite, liksom för att få igång minnet, att man läste lite fakta. Och då var det liksom det här, att det här Necromunda är en planet som de har ett Imperial Guard, eller förlåt, vad nu heter det, Astra Militarum. Ja, precis. Ja.
De kallas ju för Necromundian Spiders.
Precis, och det nämns bara i förbifarten. Jag minns, tror jag, gamla regelböckerna var det knappt med, vilket var ganska så här järvdrag. Det var som ganska, man verkligen försökte istället, och ja, det är också med till exempel att Imperial Fist rekryterade. Ja. Men det kommer inte med så mycket i, alltså i grundböckerna, och man kan ju tycka att ja, det är lite tråkigt, man skulle ha lite mer anknytning till 40K-universumet, men det är ju fortfarande liksom, det är ju samma 40K-vapen och sånt, man känner igen det, men alltså det var det jag tror jag gillar med den här planeten, att den får vara liksom, den är verkligen isolerad liksom från 40, det är liksom en det här, de här galaktiska krigen är något som bara sker ovanför deras huvuden, bokstavligen kan man säga. De lever halvt underjordiskt där liksom.
Ja, men vill du berätta lite om planeten då? Hur ser det ut där?
Ja, det är ju Warhammer 40K, så jättehemskt. Det är liksom en helt, är ju, Necromunda är ju planeten och inte själva, vad ska man säga, det utspelas ju i en så kallad Hive City. Jag har försökt hitta ett bra svenskt ord för det, men det är liksom en,
liksom, jag googlar.
Men det är ju liksom en, i princip ett sånt här sci-fi scenario där bebyggelse bara staplas på varandra tills det är liksom ett enormt komplex liksom, som sitter ihop, som är som någon form av spira som bara tornar upp sig i flera, som når ut i liksom stratosfären. Och ja, nej, men vad precis, hittar du någon bra?
Det svenska ordet är myller, bikupa eller svärm.
Ja, en svärmstad. Nej, ja, jag vet inte, men ni förstår kanske. Man förstår.
Ja, de har ju liksom plundrat planeten på alla dess resurser. Precis. Liksom haven är ju bara gift.
Allt är, precis, det är aska. Det är liksom det allt som är på de här planeterna är väl mineraler som finns kvar, och sen är det bara aska och de är förorenade.
Ja.
Och det som är så fantastiskt är liksom att Necromunda är ju, alltså den här, om man ska tänka, jag kollade på någon karta nu nyligen där man ser liksom hela den här Hive Cityn som är då Hive Primus, där Necromunda utspelar sig, liksom spelet. Det bara i en och samma stad liksom. Och det ser ju i princip ut, om man kollar på så här gamla, så här, då man lärde sig i skolan, de här gamla 1800-talspropagandan för samhällspyramider. Det är som att GV har sett en sån, vi ska göra sci-fi av det.
Ja.
Så de rika bor bokstavligen i toppen och de fattiga bor längst ner. Och man säger, smart, snyggt.
Det här är en så bra förebild.
Ja, det här fattar jag perfekt. Det här är så himla tydligt. Vart bor de rika? De bor längst upp. Men bestämmer, han bor i toppen av allting. Så det är verkligen någon form av, det är inte de enda gången det här framgår i sci-fi sammanhang, men nej, jag tycker ändå om det. Jag vet, låter som jag driver med det, men jag gillar det också
liksom. Ja. Men det är väl bara som en jävligt många hives som är byggda, alltså från långt ner grävt jorden till jävligt högt upp i luften. Alltså det är gigantiska höga byggnader där det går inte liksom vara ens
Nej.
I närheten av botten, för då dör man typ av förgiftning.
Precis, det är liksom, det är ju stora, vad ska man säga, domes, liksom kupoler som är i princip. Necromunda utspelas ju då, ja, vi kan ju ta först hur liksom de här, hur hivet ser ut längst upp i toppen. Där bor liksom, där är det styrande husen liksom. Mm. Och sen är, och under dem är liksom, ja, de adliga husen. Och de här är några som, ja, jag kommer ihåg något namn, men de är inte så jätteväsentliga. Nej. Jag tror GV skapade väldigt många namn och fluff som de sen inte riktigt vidareutvecklade.
Nej, det är väl, alltså huvudhuset som är, han som bestämmer, det är ju Lord
Helmaur.
Och det går i generationer, liksom, det är alltid en Helmaur som bestämmer.
Precis.
Och du har gjort det den senaste, ja, jag läste någonstans 6000 år eller något sånt där.
Precis, att det är liksom, det finns olika, ja, finns olika stories om hur de har liksom hållit makten med olika tjuvknep och sånt. Mm. Men då under dem, det är väl här det börjar bli relevant, då bor ju liksom det själva huvuddelen av liksom befolkningen i Hive City som det heter liksom. Och där bor ju alla, där är man uppdelat i det här klansystemet. Som är de sex olika husen som är, ja, väldigt, ja, men de i princip ser annorlunda ut. Det är nästan som att det skulle vara olika, vad ska man säga, etniciteter liksom.
Mm.
Och under det är ju det att det där som, det, där finns det Underhive. Och det är ju där som liksom själva spelet utspelas. Underhive är ju något, ett, i princip ett övergivet, en helt övergiven del av Hive City då. Och det är här, det är lite här de här olika temana kommer in, och lite här som man förstår hur hemskt allting är på Necromunda. För det andra här är liksom giftigt, det med allt det, det du kan, det liksom allt är fallfärdigt, så du kan dö under caving.
Ja, det är allting. Fällor och monster och
muterade monster och allting. Men folk, det man skulle kunna tro att folk tvingas leva i det andra här, men många är de, att många väljer att flytta dit liksom. Det är lite också det här, som sagt, många teman kommer in, att det är lite så här amerikansk nybyggar grej alltså, the new frontier. Man skapar nya liksom settlements, alltså liksom bosättningar, inte det är bosättningar, inte städer. Mm. Som att det är väldigt så här nybyggar känsla där, och man återupptäcker gamla liksom förlorade såna här kupoler, domes, som liksom varit, som innehåller massa skatter och skrot.
Ja, precis, och sånt. Ja. Men som, ja, men så Shadespire vart lite grann som stad.
Ja,
också.
Så kan det nog vara.
Mm.
Men ja, det är ju det som är just att, men då i det här Hive City, det är det som man tänker på, att det måste vara så fruktansvärt dåliga förhållanden som gör att folk liksom, jag tror det nämns att det är otroligt klaustrofobiskt. Jag minns man som barn så att jag tänkte bara, hur klaustrofobiskt är det som gör folk liksom, nej, jag tror hellre jag lever här ute i den här liksom totala
misären
hellre. För, men det är en liten fin känsla, för det är liksom, då är man fri. Det finns någon form av, du är liksom, ja, ja, men det är liksom ett, kanske, ja, men lite också, det var lite så nybyggarkänsla, du utvandrade till Amerika, för du tycker nu var, du levde inte under liksom kungen och adens stövelklack.
Ja, men den här, hela den här planeten, alltså, jag har ju funderat på det, bara, men hur kan det komma sig att Necromunda får vara en sån jävla skitplats, alltså, i The Great Empire? Ja, alltså, varför är det ingen som sätter stopp för korruptionen? Nog för att korruption är ganska vanligt i 40K, men det är jävligt dåligt.
Ja.
Och men guvernören här då, alltså Helmaur, Lord Helmaur, så länge han ser till att det kommer färska trupper liksom till Astra Militarum, så får de i princip bestämma planeten
hur de har det. Så länge de producerar vapen,
ja,
och det de gör liksom.
Precis. Så det finns ju egentligen ingen riktig rättvisa eller lag och ordning på den här planeten, utan det är de här gängen och husen som typ slåss med varandra konstant för att ha mer mark eller mer favör hos de nobla husen, för att precis få, de kanske får äta riktig mat till exempel.
Precis.
För det är ju en djävulsk lyx att inte äta corpse starch.
Ja, jag visste, ja. Det är lite den nya, ja, det är det som har kommit lite, de har utvecklat fluffen lite med den här corpse starch.
Ja. De liksom, bara äter likvätska typ.
Ja, för det var ju också, minns jag, det första, jag tror inte Corpse Starch var min första utgåva, men det var ju det att folk flyttade. Och eftersom det skulle vara den amerikanska nybyggargrejen, men eftersom det här är liksom en förorenad kloak man flyttar till, så är det liksom, vad kan du vara för farmare? Jag farmar slem, jag är en slime farmer, eller jag är en sludge farm. Och det är liksom, jag tror att man kunde vinna liksom territorium, så var du har en sludge farm, den ger så här och så här många credits. Ja, liksom. Gud vad nice jag har den här. Jag ska bli en slemfarmare. Det är liksom, det är min nya, det är nya fria livet.
Ja. Men jag minns du och jag hade någon hetsk diskussion någon gång på bara, men det är inte möjligt att folk lever så här trångt.
Ja, visst, ja, ja, precis, hur man skulle analysera liksom. Ja, men du, precis, hur vi var tvungna att liksom räkna på höjden.
Ja, för det står ju liksom i fluffen då. There are probably more people on Necromunda than there have ever lived in the entire history of Terra. Alltså då där Emperor bor av våran jord. Som någonsin har levt på jorden.
Ja.
Ja, det är ganska länge. Särskilt i 40K.
Precis.
Men up until the end of M2. Ja, det är någon slags tids. An attempted census of Tracer Hive 4,000 years ago revealed an estimated population of a billion in the upper habitation level alone. Så det bor alltså... de har ju sagt att de har egentligen ingen jävla aning.
Mm.
För de kan inte ens komma in och räkna folk i någon slags high, för de blir nedskjutna. Liksom. Ja. Men det bor ju alltså folk exakt överallt.
Mm.
Och hur är det möjligt? Du hade en jättehemlig...
Ja, precis. Vi hade en diskussion som var liksom att, ja, men om du kollar, det vi är dåliga på i vår värld är att bygga, liksom, vi staplar inte hus på varandra. Det är det man ska börja göra. Det är då man verkligen kan ha liksom... Du kan ha bara så här 7 Mexico Cities på varandra. Eller ännu mer. Liksom.
Mm.
Så det är väl också det som är lite grejen. Att det är också den här det skena mystiken som finns. Man vet inte hur många som bor där.
Mm.
Och på samma sätt på den här liksom i Underhive. De här städerna är ju otroligt gamla. Så det finns ju den här tekniken som är liksom från, vad ska man säga, the dark age of technology. Som liksom 40K ofta tar av att det liksom... Ja, det är väl lite den här fantasy-känslan att det finns den här kvarglömda skatterna. Liksom.
Mm.
Civilisationen var ännu mer avancerad för. Liksom. Mm. Att det är någon form av, ja, men det är, vad ska man säga, medeltiden, the dark ages. Liksom. Mm. Det är den här gotiska känslan. Liksom.
Mm.
Men som gör det också att det liksom på samma sätt som att det fanns en guldrush i vilda västern, så är det här någonting att istället har öppnat en dom och det finns massa skrot man kan samla.
STCs.
Ja, som kan vara något jättevärdefullt eller något helt muterat,
ja.
Livsfarligt, radioaktivt.
Ja. Känns det som att vi har förmedlat känslan av planeten nu? Eller vad har vi missat?
Oj, ja. Alltså det är... Alltså, ja, man skulle kunna gå in på alla teman de började slänga in, men det blir kanske ganska mycket sen, men... Alltså de, vart de har tagit alla, alltså det är som att de lite till och med för att vara GV, att de är så extra mycket så här, börjar ta influenser från all möjlig liksom. Först vilda västern och sen började, ja men ja, det här är filmen The Predator är ganska stor. Tänk om vi hade adelsmän som klädde sig i avancerade rustningar och jagade människor för sport. Ja, vi kan ha det. Ja, det kan vara ett gäng liksom, att det var... Ja. Väldigt så här, tydliga referenser i vuxen ålder. Alltså, lite vad man kan känna att... Ja, men jag kan lite om Malifaux, men lite av känslan man får av många sådana moderna figurspel. Att det är den här härliga pulpkänslan att man bara tar saker vilt från allt möjligt.
Ja, alltså jag har ju läst att det är väldigt så här, Judge Dredd-inspirerat och Mad Max-inspirerat och... Det är verkligen ett barn av sin tid.
Precis. Det är liksom allt utom cyberpunk. Men samtidigt, det är väldigt cyberpunk att ha en enorm stad som bara är staplad på stad, på stad, på stad, på stad. Liksom.
Ja.
Men, ja, jo, men det är väl, ska man se vad som är. Och det är då gängkrigen i där det andra, den här sista, liksom... sista the last frontier liksom. Det är där som själva spelet utspelar sig.
Mm. Och jag tänker att det fanns ju fler gäng förr i tiden. Mm. Alltså originalet än det här nya släppet. Men det har kommit rätt så mycket gäng. Och även Forgeworld har verkligen steppat upp och släppt coola monster och liksom unika karaktärer, till exempel den här Jericho. Och...
ja, sånt som inte fanns tidigare liksom så.
Mm. Ja, vi har ju Belladonna som är en figur som är Madonna.
Okej, kan det här vara den gamla Madonna? Är det
ja, men Madonna
Ulanti.
Jag tror inte det är Madonna nu.
Okej, det kanske är. Det är
vad hette hon förut, sa du?
Madonna Ulanti, och det är därför det är det enda Nobelhuset jag vet som namnet på, för att hon var en före detta liksom adelskvinna. Men som blev galen och tror jag grepte ur, liksom tog ut ögat med en gaffel på någon av middagsgäst. Hon var lite som att hon skulle vara, hon var liksom såhär, hon var lite såhär coolt patriarkatshatande. Hon kunde bara spelas med, tror jag, laget Escher, som var, Escher var ju bara en form av, vad ska man säga, levde i någon form av matriarkat. Liksom. Mm. Det var inte bara kvinnor, männen fanns, men de är bara någon form av, användes bara som någon form av avelsdjur.
Vad har man någonting?
Ja, så väldigt, väldigt cool karaktär.
Ja, jag tror att Belladonna.
Belladonna kanske.
Nu dog mitt internet bara på grund av det. Men det finns ju väldigt många gäng som sagt. Och jag tänkte, vi kan bara prata lite om dem liksom, och ja, vad vi tror att de är inspirerade från. Belladonna, Bounty Hunter, precis. En ny modell från Forgeworld. Och det ser ut som Madonna. Det.
Ja, precis. Det är väldigt, väldigt punkigt. Det finns ju någon klassisk, jättetidig John Blanche-illustration som är någon väldigt... alltså,
mm.
Som tror jag väldigt blev så inspirerad, alltså som 40K och Necromunda tror jag drar väldigt mycket inspiration från, på någon cool punk-tjej liksom som står och som ser lite ut så där.
Ja. Så här står det också: as the ancient saying goes, don't mess with a woman wronged, and Belladonna has been oh so wronged.
Oj, det är väldigt så här.
Jajibus.
Ja. Riktig revanschkänsla.
Men just det, för att kolla gängen måste man ju kanske ha internet. Men vi kan ju börja med The Luck.
Ja, precis.
Det är det här gänget som har långa svarta kåpor och typ sniper rifles.
Ja,
i modern tappning.
De ser lite ut som, men det här kommer ju innan de här Riddick-filmerna, så de ser lite ut som om Vin Diesel, om ni kommer ihåg Chronicles of Riddick, om han skulle liksom inte var, om han skulle varit spinkig istället. En spinkig Vin Diesel ser alla ut som. Jag tror jag skulle säga spinkig Vin Diesel i någon form av gotar skinnrock. Jo, men de är ju det här gänget då som är, och det här kan man ju också nämna lite som, och det här är att de har lagt till nu med nya utgåvan, har de utökat fluffen lite för de här liksom standardgängen, för det lack, precis som de alla gäng som släppts, har ju funnits, fanns ju i första releasen också.
Mm.
Men jag ska då tillägga, i alla fall jag personligen tycker att den är, alltså jag tycker nya fluffen är väldigt bra. Jag tycker att den hittar rätt känsla och utvecklar på många bra sätt. Fluffen för gängen. Men ja, men House the Lack är då, de är ju i princip spionerna, det är det de väl ska vara. Att de ser väldigt, alltså de ser ut som om de skulle, alltså ett barn skulle rita en spion där de med solas ögon och kanske en skinnrock.
Mm.
En trenchcoat liksom. Så det är ju det som är deras, de är ju de här som deras, det är de mest, deras liksom, vad ska man säga, deras export är väl i princip information och sånt.
Mm.
Det är som att en nation skulle kunna gå runt på att bara vara liksom spioner och bara i princip bara vara CIA eller någonting. Så ja, och de är, vad ska man säga mer om dem? De har ju ofta olika fejder de här husen, och de har väl en några som haft en fejd och med, jag tror att det där är något GV försökt lyfta fram, men de genomdrev kanske inte ordentligt, men de har ju fejdat lite med House Orlok som är liksom i de House Orlock, de har bråkat om något kontrakt som jag tror till slut House Orlock lyckades vinna liksom. För det är ofta det som du sa, det är mycket fader och sånt och mycket om att liksom få vinna överhetens gunst liksom, eller få de här i princip, ja men få liksom kontrakt av den här korrumperade staten liksom. Och ja, vad ska man mer se om?
Ja, jag vet inte. Alltså, de är, deras vapen är mycket gift och
ja, liksom, mycket sniper rifles, ja. Mycket tyst och deras förmågor och sånt är också mycket över att vara liksom sneaky och smyga och sånt. Mm.
Det är också men, så här, olika lagen har ju olika sätt att överleva på i The Underhive, för det är ju som sagt giftigt att bara vara där. Mm. Men de är olika variationer av avancerad teknologi. Precis. Eller inte avancerad.
Jo, det är lite kul ofta att i gamla fluffen var det, nu tycker de har utvecklat det, men i gamla fluffen var det lite, ja, det här gänget har typ kroppstrumpor med livsuppehållande system för att överleva i Underhive. Och man då liksom, ja men hur klarar sig de här som bara är, bara har bara överkropp. Ja. Deras grej är att de bara går runt i bara överkropp. Hur överlever de i det andra här då?
Ja. Nästa lag. Vi kör.
Jag kan tillägga också att House Delac kommer ofta upp i fluffen så fort det är liksom en spion eller en landmördare. Då är det ofta någon från House Delac. Du vet, någon form av sån här Deus Ex Machina då det är liksom.
Ja.
Jaha, men han i sista sekund kom det en spion eller en landmördare, då är det alltid någon från Delac.
Ja. Det här är ett av mina favorit, absolut favoritlag, och det är ju Kavdor.
Ja, de är några som utvecklas mycket med nya fluffen. Att i gamla fluffen så var det som alltid varit mer om att de har varit väldigt religiösa, de har haft någon speciell liksom,
de känns som Greenpeace i Necromunda. Kan man säga så? Militanta Greenpeace i Necromunda.
Ja, om Greenpeace var jättereligiösa också.
Okej.
Okay. Och hade inte fick visa sina ansikten för varandra. Liksom.
Ja.
De har ju de här maskerna för att de är med. De är ju på något sätt, de ska ju delta i liksom den här, vad heter det, Imperial Cult liksom, som dyrkar kejsaren. Mm. Som inte var han ville i att imperiet skulle se ut, men som det har blivit liksom, någon form av brutal teokrati liksom. Och de här har ju någon konstig, jag tror de har varit med liksom, det kallas Cult of Redemption liksom i gamla Necromunda, och det är lite det är också lite så att de ska vara religiösa fanatiker som ibland, alltså de vill liksom purgea liksom det andra här från mutanter och kättar och allting och sånt.
Mm. Ja, det är ju det fattigaste av husen.
Precis.
Så det här är de som har det absolut sämst kanske.
Precis, de är
som, ja, men som munkar lite grann, de bara avsäger sig allt.
Ja,
för att,
men det, precis. Och den nya grejen med fluffen är väl det här att de är i någon form av, som du säger, Greenpeace. Eller de är i någon form av, återvinner allting. Som är helt fantastiskt att det är liksom någon del av. Jag är lite svårt att själv för att förstå riktigt hur det här är i Imperial Cult, men jag gillar det ändå. Jag gillar dem i någon form av, för det är mycket med, det är ju liksom sagt, Necromunda har ju mycket Mad Max-vibbar. För att det här Underhivet är lite som en så här postapokalyptisk, det är ingen apokalyps som skett där, men det är bara förfall.
Ja.
Som någon form av, ja, och det är mycket att man återanvänder saker och.
Men typ, alltså ett exempel på en grej som det laget har som ingen annan, det är att de kan ha dynamiter på små råttor och låta råttorna gå till fienden liksom, och sen.
Precis,
på den nivån är det.
De är uppfinningsrika liksom.
Ja. Och sen, eftersom de inte har några lampor så går de bara runt med en massa ljusstakar.
Ja, jo, det är väldigt liksom en väldigt bra gotiska vibbar de har på de här. Men jag gillar att de är någon form av, för det är en grej som återkommer i Necromunda tycker jag, att det var första då man började spela, för att eftersom tidigare hade jag spelat Fantasy Battle och där var det väldigt svårt att göra terräng, eller du var liksom tvungen att köpa så här modelljärnvägsträd och sånt. Det var svårt att göra egna grejer. Men Necromunda, det ska ju sägas, då startboxen såldes så var en av de här stora pappbyggnaderna liksom ett, det var en pappbyggnad på två våningar liksom. Det var ett stort perfekt hål rakt igenom sig. Och i den hålet passade ett Pringles-rör. Alltså lite för perfekt som att det var tänkt att du skulle återanvända ett Pringles-rör. Och ha ja. Det var det alla gjorde. Du liksom sprayade det i någon annan färg och satte dit något steg eller sånt. Liksom.
Så jävla snyggt.
Så det var ju helt fantastiskt. Det var ju någonting att man började helt plötsligt, då man började se allt skräp som man såg omkring sig. Men det här kanske man kan, den här frigoliten kanske kan bygga något av. Det här kanske kan vara något form av avloppsrör, det här sugröret. Det här ska jag spara. Så att det blir någon, det är liksom hela den här åter, liksom recycling-grejen liksom påverkar din själv i ens hobby.
Mm.
Liksom i hobbyn. Så det är det som jag tycker också, som gör också att jag har så stark koppling till det liksom.
Det, men sådär är det ju med våra med generellt. Ja. Nu när vi var på vandring på semestern, vi skulle gå till en sån här bergskristallsgruva i Norge. Och jag bara, fy fan, jag kan hitta basningsmaterial i gruvan. och ja, som sagt, vi ska ju gifta oss. Och bara, ja, vi kanske kan hitta någonting, en bergskristall som vi kan ha i ringen. Jag bara, det är med.
Det är också jättebra idé. Ja, visst, det vill gå dit bara därför.
Men dräng.
Eller det här alltid om man ska... Alltid när någon börjar få idén att de ska spela Orcs i 40K och börjar sitta och googla leksaksbilar i 2,5 timmar på internet. Jag kommer hitta den perfekta leksaksbilen och sen kan jag, det så jag får en billig orkar med genom att bara köpa de här leksaksbilarna.
Ja.
Men leksaksbilar är ju svindyra. Så
det blir dyrare
längre. Dyrare än 40K-grejerna.
Nästa gäng, det här är också ganska coolt, men de känns lite douchiga. Och det är ju Vansar.
Ja, precis. De har ju någon form av...
Kroppstrumpa, det är ju kroppstrumpegänget.
Ja, det här var ju faktiskt mitt första gäng, kroppstrumpegänget. Mm-hmm. Och jag tror varför var... Det är för att det var lite att min brorsa spelade The Lack. Jag tror kanske jag hade gillat dem också. Men då, jag tror också jag såg en bild på Vansar. Då hade man ju liksom de gängen hade ju ofta... En eller två heavies som var liksom de som hade tunga vapen. Det vill säga det man tyckte var coola vapen. Eller det fortfarande vad jag tycker är coola vapen. Men då såg jag en figur som jag någonsin sett med den största, mest oproportionerade heavy plasma gun jag sett någonsin på en modell. Och det var deras Vansar Heavy med en heavy plasma gun som bara var så löjligt för stor. Så att jag liksom, åh det här, den måste jag, det här blir de jag skaffar liksom.
Men det ska ju sägas också att vapnena i Necromunda är ju, det är ju inte direkt ofta av 40K. Liksom att ha en plasma rifle i Necromunda, då är det ju liksom på toppen av grädden.
Ja, det är synnerhet i gamla Necromunda, då är det verkligen.
Ja. Men är det någon som är det, så är det ju Vansar. De har ju bäst teknologi av alla gängen.
Precis.
Och för, jag vet inte riktigt hur de får tag på det. De...
Ja, det här är ju det jag tycker nya fluffen är fantastisk. I gamla fluffen var det att de har jättebra teknologi, därför väljer de att ha de här kroppstrumporna. De har så himla bra teknologi, det är därför det var, eller lite att de är väl, hade väl någon expertis. Men nu i nya fluffen är det ju att de faktiskt hittat en sån här, nu håller jag på att kalla det för STD, det är något helt annat.
STC.
Ja, precis. Det ser lite ut som de har en STD, men de har en STC som är bara standard template construct.
Säkert.
Tror vi förkortningen är. Förlåt, jag har inte kollat det ordentligt. Men de har hittat den här fantastiska teknologin då, som kan, är i princip är någon form av lite så här självbyggande. Liksom den bygger, gör teknologin åt den. Liksom. Den bygger färdiga saker. Liksom ger en, eller innehåller en massa kunskap. Liksom en kunskapsbank kan det också vara ibland, tror jag. Mm. Men då är grejen med den här att den är inte så himla säker och den har liksom läckt ifrån sig massa radioaktivitet och sånt och strålning. Så nu varför de har de här kroppstrumporna i nya fluffen, eller nya, den fluffen fanns ju inte tidigare, men nu har de vidareutvecklat, vilket jag tycker är hur bra fluff görs liksom. Då gör de att de har ju blivit strålskadade, så de måste ha de här konstiga kroppstrumporna liksom, de livsuppehållande systemen. Det är inte varför de inte kan gå runt i bara över medan South Goliath kan göra det, är liksom det är för att de är så skadade av den här nya teknologin.
Ja, så den förgiftar dem nu.
Ja, som liksom riktigt bra så här 40K grundfluff, att teknologi och allting bara vänder sig mot dig och förstör dig.
Mm.
Men du klamrar dig fortfarande fast vid den liksom.
Det är ju laget som, ja men, det är jävligt svårt att skjuta ihjäl någon i Fenkelmunda kan man ju säga i spelet. Ja, men de här träffar på 2+.
Jo.
Alltså det är ju...
Ja, i gamla Nyckelmunda då var det ju alltid 4+ och så var det ju massa minus för alla stod bakom.
Ja.
Jättemycket covers, så du stod ju bara och sköt och missade och sköt och missade.
Liksom. Ja.
Men nu kan de ju faktiskt skjuta och träffa direkt.
Ja.
Och ha ganska bra vapen till att börja med.
Ja. Liksom. Så det är ju Vansar, det är elitgänget liksom.
Ja, på väldigt skjutarfronten. Men det är ju alltså mitt första gäng. Så, och lite vad jag tror också gillar med Vansar, att det här med att jag är inte... världens supermålare. Jag älskar att göra mer som är drybrush.
Mm.
2 färger och drybrush.
Mm, monokroma.
Ja, du kan ju berätta den. Då jag hade skrivit på någon Reddit eller någonting. Frågat om vilken armé till Sigmar som var bra om man ville måla i monochromes paint scheme, så jag enfärgat i princip, bara drybrush. Och jag skrivit liksom ett inlägg på Reddit och fått några svar på det, och sen typ ett halvår senare googlade jag samma sak igen, monochrome paint scheme Sigmar Army, och hittade någon annan har skrivit inlägg på Reddit, och så hittade jag mitt eget inlägg på Reddit. Jag tror liksom jag hittat en annan människa i världen som använder termen monochrome paint scheme i positiva ordalag liksom. Och det här är jättebra monochrome paint scheme, men det var bara jag igen.
Det var bara du igen.
Jag hittade tillbaka till mig själv.
Ja, inte lätt att vara du.
Nej, men så det var ju det som han sa, det var den här kroppstrumpan. Och då man insåg, jag behöver inte måla en så här fult grön som de GV envis med.
Ja.
Man kunde måla dem svart.
Ja.
Och coolt.
Ja.
Men jag vet inte, de är kanske lite inspirerade från, så är det såklart, inser jag nu, efter att ha hållit på med Nyckelmunda i flera år, kom på nu säkert från Dune-böckerna och filmen. Där finns det ju de här Fremen som är de här som har någon form av stillsuits för att överleva i öknen. Och jag tror de finns med även David Lynch filmatiseringen, så springer han Agent Brooks Kyle MacLachlan springer runt i en sån där kroppstrumpa och lyckas väl få den se rätt cool ut eftersom han ser ut som Agent Cooper, menar jag. Han ser ju han som är så jag tror det är lite därifrån också.
Ja.
Annars vet jag inte.
Nästa gäng.
Ja.
House Orlok.
Ja, det här känns ju väldigt som, alltså min känsla är High Elves av Nyckelmunda. Och då jag menar High Elves, då måste jag förklara att jag tycker High Elves är, de har vidareutvecklats säkert via fluff, men alltså bara riktigt så här standard boilerplate alver liksom. Vad är deras grej? Ja, det är liksom en... Ja, det är väl alltså de
är väl lite bättre än alla
andra. Eller precis, eller där House Orlok är liksom bara, ja, men jag tror de hade väldigt många konstiga gäng och de kanske vill ha något som bara är liksom helt lite vanliga människor. De har ju lite sina coola bandanas och sånt.
Mm.
Men nu i nya fluffen har de ju vidareutvecklats lite till att de är väldigt, vad ska man säga, de är väldigt de är svåra liksom, de har, vad ska man säga, bra leadership eller bravery och sånt liksom.
Ja,
de ger sig inte, de har liksom de håller ihop liksom, de är väldigt, de jobbar ännu mer som ett kollektiv än
andra. De ser ju inte ut mycket för världen, de ser ut bara som random dudes typ.
Ja,
jag ska läsa fluffen.
Ja.
The men and women of Orlok gangs walk proud and tall through the smoke-clogged hallways of the House of Iron. To be an Orlok ganger is to have risen above the brutal drudgery of serfdom and claimed a life of violence and personal freedom in its stead. Life in an Orlok gang is tough, for their warriors have none of the steam-grown muscle of the Goliath ganger or the poisons of the Escher. Instead, they rely on sturdy weapons, stamped and pressed in the Orlok foundries, and a fighting spirit born from the house's us against them philosophy.
Alltså det här är, jag är fortfarande inte, jag vet inte.
Vi är lite bättre än alla andra.
Ja,
riktig arbetarklass.
Ja, fast det är de andra gängen också. Ja. Det är lite som att de intalar sig, ja, men det vi har är att vi håller ihop. Och så är de andra gängen också där, för alla ser identiska ut. Liksom det, de är också liksom det här, de lever också i någon konstig sekt. Liksom. Men jag tror de är lite nu mer att de också... Jag tror man har någon så här transportkontrakt, så de är lite att de är ute på de här ash wastes, liksom de stora asklandskapen mellan hivesen och transporterar saker. Jag tror det faktiskt kan vara så också.
Mm.
De har byggt vidare fluffen lite där också, men det är lite svårt med Orlok. Jag hade tyckt de kanske kunnat få in en... Men jag tycker modellerna ser helt okej ut. De ser...
Det är
Necromunda-modeller.
Alla nya Necromunda är fantastiskt fina.
De verkar vara det rätt.
Men jag vet inte varför man skulle spela dem. De här liksom. Jag vet inte. Det känns som att alla GV-spelsystem ska ha några som är bara... Det här är så standard som det bara går.
Jo,
det är inte urflippat åt något håll.
Nej, precis. För de som vill ha det. Liksom. Ja. Så det är väl bra. Men plus att de har ju... De ser... Jag tror att det är också kontexten. De ser liksom... De har fortfarande de här konstiga bandanas och konstiga... vad ska man säga, typ höftskynke, de har det är spännande kombination, typ jeans och höftskynke liksom.
Ja, jävligt spännande.
Ja, så de ser ju konstiga ut, det är bara att alltså, i de kretsar de rör sig i så är de normala personerna.
Då ska vi komma till kanske det coolaste gänget, House Escher.
Ja, House Escher är ju det är lite det här. Alltså, det är coolt, men det var ju lite då tyckte man då släpptes att GV måla in sig i ett hörn lite, då det blir det här, deras grej är att de är kvinnor. Så det blev som att okej, då kan inget annat gäng ha med några kvinnor, för deras utmärkande grej var ju det.
Lite Daughters of Cain.
Ja, men de är fortfarande i, de är någon form av väldigt, alltså de är... Alla de här Necromunda-figurerna ser ju väldigt coola och punkiga ut.
Mm.
Men de är ju de punkigaste.
Mm.
De har ju riktiga mohawks. Liksom. Ja. Det har ju Freehouse Goliath också.
Det är det här punkig. Är liksom neon,
leopard. Mardröm att måla.
Ja.
Så jag har ju ett omålat Escher-gäng här. Och jag vet inte när de kommer bli målade, just för att... liksom det är så avancerade, det är inga monochrome paint schemes, utan frisyren är monochrome
neon paint scheme.
Ja,
nej, men vad kan vi säga om dem då, vad har de för
deras grej är ju, förutom att de lever ett coolt matriarkat där männen är någon form av dreglande dumma avelsdjur som är, jag tror de beskrivs som imbeciller eller någonting i gamla fluffen, så nu är deras grej också att de sysslar ju mycket med så här, vad ska man säga, genterapi och sånt som kanske inte används så mycket på sig själva utan säljer till andra gäng. De säljer till det här gäng Goliath som vi nog kommer komma in på sen liksom.
Mm.
Och har ju mycket då, vad ska man säga, eller genytten, det är väl i 40K den här tekniken mycket så här serum och sånt. Från det är lite så här, det är så lite så här gotisk teknik liksom. Så man har mycket gifter och sånt, mycket... Mm. Farligast i nya fluffen liksom, i alla fall farliga stiletter och sånt. Och är snabba, ja men lite som någon form av, ja men lite alviska i att de är, lite så här dark elder liksom, att de är lite, de är snabba när de ganska, alltså farliga i närstrid. Inte så att de kan ta så mycket, men de är bra på att göra en snabb charge och avsluta någon snabbt liksom.
Alltså de är bra i mycket gift och melee liksom.
Så väldigt kul, väldigt roligt och ja men det är en snabba figurer, speciellt i gamla, det ska ju sägas också, det kan man ju säga generellt, alla de här gängen vi pratar om nu, i gamla Necromunda hade de alla började med liksom samma statistik. Ja. Så en Escher var inte snabbare än en Goliath.
Ja,
enda grejen var att de har kört en kampanj, då fanns det ju ett form av experience-system. Så de kunde få olika skills och då kunde Escher välja mer skills som var att de var snabbare. Och Delac fick ofta att de fick välja skills som var att de var liksom smygigare. Och sånt.
Ja, för det kan ju säga att spelmekaniskt så spelar det här också roll för att men till exempel om du ska förflytta dig från ena byggnaden till andra, då kan du hoppa. Och då måste du passera liksom ett agility-test. Och gör du inte det, då faller du ner och eventuellt dör. Så att det kan vara coolt och bra att spela sånt. Alltså man får tänka vilken typ av spelstil gillar jag. Mm. Och vilket gäng vill man ha då.
Det kan också tilläggas att ingen nekromanda-match är bra tills någon har fallit någonstans.
Nej.
Det är det roligaste man kommer ihåg.
Helst ska alla ramla.
Helst alla ramla. Gärna ramla på någon som man måste slå upp. Vad händer om man ramlar på någon? Okej.
Okay. Ja. Måste man kolla upp reglerna.
Exakt. Hur långt faller jag? Hur mycket tar jag i skala? Så, nej, de är, ja men precis, de är ju snabba och smidiga. Och, och så, som sagt, det är ju, ja men, nu, det börjar ju faktiskt bli bättre med GV, men ett tag var ju liksom, det var ju inte något. De här var ju, det här var ju nog innan, jo, de här kom nog innan Sisters of Battle. Så det här kan nog vara, om inte Eldar hade, jo, Eldar hade Howling Banshees som var väl liksom kvinnor.
Mm.
Men det här var, annars var ju, ja, Escher lite banbrytande på det sättet.
Att det var. Ja, de lyckades väl med det.
Ja, och de är liksom, och att det är liksom, ja men det blir liksom en väldigt snygg callback till den här gamla John Blanche-teckningen också. Så de är nog väldigt ikoniska för Necromunda skulle jag säga.
Ja. Jo, vi har ju en stor, 2 meter stor pappe, ja, vad kallas det?
Ja, vad precis, cutout. Vad heter
cutout.
Det?
Ja, på cardboard, cutout, ja. Nästa gäng.
Ja.
House Goliath, och det här är kanske det tråkigaste gänget av alla.
Ja, alltså på vissa sätt, de, ja, alltså de är, alltså det här är ju,
det här är ju, alltså,
det här, jag har inte använt ordet typ muskelknutte sen jag var, sen jag spelade Necromunda, tror jag, då jag var typ 12, men det är muskelknuttar, verkligen, riktiga knuttar.
Ja, de ser ut som knuttar, och de är ju helt stimmed drugged, alltså de är ju, ja, anabola aper på högsta nivå.
De ser ut som liksom den här Lord Humongous i Mad Max, att de är liksom muskulösa, har konstiga typ läderspännen som ska typ accentuera musklerna liksom, ja, och sånt. Och ja, i gamla fluffen var det ju bara att de var muskulösa för att de höll på att jobba i liksom tunga verkstäder och, ja, lyfte mycket, bokstavligen lyfte skrot liksom.
Mm.
Men i nya fluffen är det att de här är gen, liksom tar någon form av genterapi, eller de här serumen som de då köper ironiskt nog av liksom Escher, som är på något sätt deras, det var väl det jag kanske hade lite svårt för då de sålde i nya boxen, då var just de två startgängen som kom i dem var Goliath och Escher.
Mm.
Och de skulle liksom vara varandras
motsatser.
De skulle hata varandra. Och man tyckte, okej, Escher, de hatar de här männen. Men så, jaha, men ska jag spela Goliath? Ja, de, vad är deras utmärkande? Ja, det är ett gäng kvinnohatare. Nice, kul, de tar jag. Vad roligt. Bra, GV. Alltså liksom det. Ja, men det är lite att de så här hatar deras, de hatar, det är liksom lite för, alltså machomän i ett universum som är extremt patriarkalt och macho.
Ja.
Det blir liksom, men ja. men de är, vad jag vet inte, de har väl tänkt att de är dumma idioter.
The subjects of House Goliath consider the hivers of other houses to be soft and slack. In truth, all hivers are naturally robust, being inured to the toxins and deprivations which they accept unquestionably as part of normal life. The Goliaths, however, take a stubborn pride in their gene-crafted ability to endure hardship. The other houses see Goliath as barbaric, unsophisticated and unpredictable. Ja.
Jag gillar att de tar liksom en stubborn pride i att de har dopat sig. de tar sig en stolthet i att de fuskat. Men,
ja.
Jo, de är, men de är ganska, det är väl det som också, att de nya modellerna är så snygga så att jag minns att jag såg dem att jag skulle till och med kunna spela Goliath.
Ja.
Men de är ändå, ja, alltså jag ska inte, om du vill spela Goliath, du är inte en kvinnohatare. De är inte bara det. Det blev lite då de såldes i startlådan och ställdes mot Escher på något, ja, sätt. Liksom, gamla start, det är också konstigt, i gamla startlådan var de ju också med liksom. Då var ju då de och Orlok, så då var det också liksom ett lite konstigt val, så de har pushats ganska mycket som att de var liksom så här Det är på liksom på de, det är ofta de man ser på boxen liksom, på boxcovern.
Ja. Men utöver liksom de här gängen, vi ska också tillägga att det finns ju bra många fler gäng i originalet som inte finns ännu i det nya.
Ja.
Men det nyaste gänget som är på gång, det är The Enforcers. Och det är ju liksom Judge Dredd laget.
Ja, då, precis. Det bara här, de här tio, liksom, tio Judge Dredds liksom.
Det är så här, snutar, eller säkerhetsvakter, ordningsvakter som är anlitade av adliga folket att hålla lite ordning. Och det går inte så bra för dem.
Nej, det är väldigt kaotiskt. Jo, personligen har jag också, de har jag lite haft svårt för. Men sen har jag förstått, jaha, det är Judge Dredd som folk vill åt.
Mm.
Liksom folk var lite för exalterade för att vilja spela poliser. Liksom.
Ja, jag tyckte att originalmodellerna var coola. Jag är inte helt såld på de här nya faktiskt. De har inte samma estetik.
Nej, jag vet att många går, alltså mycket de undan fans går igång på det här, så att jag unnar alla andra det. Men personligen är jag lite,
Mm.
Det ska man ju tillägga, alltså de här extra gängen som kom i originalutgåvan, det var ju här Necromunda, i gamla Necromunda spårade ur lite, men på samtidigt också blev väldigt, alltså de var ju väldigt fantastiska, de här, vissa av de här nya gängen.
Mm.
Och det kom ju då i det här var ju en, liksom den första expansionen då som kom, och då kom det utöver de här sex grundgängen vi gått igenom, så kom det då fyra till gäng, och det här var på något sätt, expansionen heter Outlanders, så det här var ju, man skulle säga att Necromunda i Underhive, det är inte helt laglöst, för det finns ju de här guildersen, alltså med någon form av bankirer eller någonting, som om du liksom dödar eller skadar en gilder, då kan du bli laglös, och då är det liksom, då kan du inte välkommen i liksom de här i settlements och sånt, och du måste liksom leva utanför dem. Så då var det ju att i den här expansionen så kunde vanliga gäng kunde bli laglösa liksom, och så fick man spela med lite hårdare regler i kampanjer, och hade du slut på pengar kunde du behöva äta någon av dina lagmedlemmar liksom. Men då kom ju också, de la ju till de här fyra gängen där de verkligen tog ut svängarna lite, och då var ju ett av gängen var ju de här, man hade pratat mycket om mutanter men man såg dem aldrig. Och då kom ju Scabies. Jag vet inte riktigt om jag uttalar det rätt. För det är två enkla ben. Väldigt konstig stavning. Scabies. Väldigt brittiskt.
Ja.
Som är någon form av mutanter. Och de har... De ser lite ut... Och de har några... Jag tror de heter Plague Zombies. Så det är någon form av zombie-vib också. Som de kan ha med sig.
Ja, coolt.
Och så har de ju... Någon form av... Något konstigt reptil-ogre som heter Scalies. Som det är liksom så här att, ja men, typ, liksom de forskarna inom imperiet kan inte komma överens om det här är en helt ny ras eller om det bara muterade människor eller vad det här är.
Ja.
Som var jättestora och starka och liksom kunde använda konstiga harpunvapen som liksom inte, lite som Ogryns är i 40K, att de kan använda konstiga vapen som inte andra kan använda. Så de kom ju, och så sen kom... Några som heter Redemptionist, de var, om du tyckte House Cavdor var religiösa fanatiker. Jag tror GV hade insett att det här folk, vi levde inte riktigt upp till religiös fanatiker-grejen. Så där alla har, det här är ännu mer maskerade än House Cavdor, de har kåpor på sig. Det är tur att de har de här maskerna, för annars skulle du se, och att de är rödmålade, för annars skulle det vara lite Ku Klux Klan-aktigt.
Ja, inte bara lite heller.
Väldigt mycket.
Särskilt också, eller nu är det ju inte... Det är ju Kavdor nu som har liksom hängsnaran.
Ja, precis. Jo, så de hade det, och så hade alla liksom någon form av engångsflamers på sina vapen för att de skulle liksom purge the heretic och bränna ner allting. Så det var väldigt skönt. Jag minns att jag spelade Scavis och min barndomsvän spelade då Redemptionist. Så väldigt bra fluff då de möter varandra.
Mm.
De har stora motorsågar och sånt, och det var ju här de verkligen började, och så var, jag visste, och så kommer tredje gänget då som är, det ska tilläggas också, som finns, alla som bor i Underhive är inte mutanter eller de här nybyggarna, utan det finns även en Native American referens som är Ratskins, som jag inte tror kommer komma igen, för att Ratskins låter för nära en liksom en...
Det flyger inte idag.
Nej, det låter för nära Redskins, som är en inte så bra term.
Och det är, det är inte bara namnet som är referensen liksom det.
Nej, de är verkligen klädda i det är, de ser till och med liksom så här, alltså etniskt ser de lite ut som alltså ja, men som att det ska se ut som liksom en schablonbild av en indian liksom. Och de är klädda i liksom de här djurhudar, det vill säga massa bara rått pälsar liksom. Och de är ofta anlitade som, eftersom de här är några, vad ska vi säga, de kallas då liksom ursprungsbefolkningen av The Underhive. Så de kan ju spåra och hitta nya.
En med naturen i slämträsket.
De har shamaner som tar konstiga svampar och får liksom hallucinerar. Och, så ja.
Japp.
Och så kommer ju då, det var ju här det spårade på riktigt, då kommer ju de här spirers som de heter. Och det är, de har ju från namnet att de kommer från the spire, spiran alltså. Och det här är ju barn av liksom adelshusen som för att bevisa sig liksom som någon form av mandoms eller någon form av åldersrit innan de blir vuxna riktigt. Klär sig i otroligt avancerad utrustning och far ner till det andra här och jagar människor för, liksom, för sport.
Ja, det låter som ett kul gäng faktiskt.
Ja, det är väl grejen med att de blev väldigt utflippade regelmässigt för att de hade liksom den här teknologin de hade var någon form av, jag minns inte hur det förklarades varför inte typ 40K-arméerna liksom imperiet använder den här fantastiska teknologin. Jag tror det var lite att det var så här gammal förbjuden teknik och jag tror jag läste någonstans i fluffen att det fanns teorier att det kunde kommit från Tau och sånt. Oj. Det var lite heresy liksom. Men det var ofta att då de man spelade en kampanj då fick man ju, då man fick liksom erfarenhetspoäng och gick upp nivåer och då var de här, då de gick upp nivåer så blev deras direkter bättre och Du var ju ofta att du slog ju på tabeller och det slumpade sig. Men det kunde sluta med deras dräkter blev helt urspårat bra. Liksom. Att det var som att du mötte typ en
sista bossen. Ja,
Terminator armor nästan. Ja. Alltså något vapen kunde bli, ja men det här är som ett Terminator liksom, vapen. Liksom, som är, så det var ju, och du mötte liksom något som är i princip en bra Imperial Guard. Liksom. Så, och du hade inte lika många modeller och sånt, men ja, det var inte balanserat på något sätt liksom, men i rolig fluff liksom.
Det var coolt.
Coolt och konstigt nog minst problematiskt. det kanske talar någonting om hur Redskins är liksom, att Spiders är liksom, ja men det är väl någon Predator-referens eller?
Ja, och utöver dessa gäng, finns det fler du inte har nämnt ännu?
Nej, inte som kom officiellt typ.
Nej.
Det finns säkert alltid något i.
Ja.
Där var de officiella liksom.
Men utöver dessa gäng så kan man ju, i moderna Necromunda kan man ju spela som kultister av olika slag. Man kan även köra med massa med bounty hunter, så de kan ju du kitta själv. Du kan ju kitbärsa liksom en modell och ge den en pistol och sen köra den i Necromunda. Det är oändliga möjligheter för proxys och det är liksom väldigt välkommet i Necromunda, vilket inte är på samma vis i vanliga 40K. Så att, och Forge World släpper hela tiden, det är två stycken squats till exempel.
Ja, det är fantastiskt att de alltså bryter mot det här skott tystnaden och bara släpper. Det tycker jag är så roligt. Folk frågar mig hela tiden, när ska Demiurge bli nya skott? Vad är det som händer? Och de har sagt bara, men vi skott så ett misstag liksom, bla bla bla, eller något, och inte sagt så mycket, och så bara släpper de bara två nya skott till Necromunda. Inga kommentarer på det. Jag bara, nej, här är två skott. Här är en beastman.
Ja, det är jävla beastman och Gorkin.
Som är någon gammal, det här kommer inte ens jag ihåg från det. Det är något så här, då det fanns det här Citadel Journal som var liksom det här alternativet till White Dwarf. Det är massor av så här, var det hemmabyggda regler och sånt. Jag tror han släpptes via den typ. Men det är fantastiskt, för det gör ju som du säger att det är just Bounty Hunters. Okej, men om en kan vara en Beastman och det finns Squats som är den här rasen som inte får nämnas av GB liksom, då kan jag göra vad som helst, så kan jag kitbasha vad som helst och göra till ett bounty hunter lag. Så om du inte gillar något av de här nya lagen eller nygamla lagen, så kan du ju gå lös med bounty hunter laget. Sen vet jag inte hur balans, eftersom de får välja väldigt, jag tror de får välja väldigt fritt.
Jo.
Så det kan ju, man måste lite Det är också, kan bli lite obalanserat om det inte...
Ja. Ja, alltså det är ju också... Jag tror att Necronunda till skillnad från kompetitiv Age of Sigmar och sådär, där folk spelar ganska lika, så Necromunda sjukt mycket husreglat.
Precis.
Hur man vill, alltså man spelar bara hur man vill spela det.
Exakt.
För det är inte ett kompetitivt spel ändå liksom.
Nej, det är och, inte.
Liksom, det här ska ni spela och ha roligt med. Känner ni inte att ni har roligt med Warhammer, då har ni inte spelat Necromunda ännu.
Precis. Som sagt, det är ju ofta det här, jag tror senast vi spelade då... Då vi höll på att upptäcka att det var någon som hade någon regel så att de inte fall från byggnader så lätt. Vi var liksom, men ska vi inte hoppa över den här regeln?
Ja, just det. Om man så behöver ett räcke så är det inte lika lätt att man faller.
Ja,
vi bara, nej, nej, nej.
Det här kan vi inte ha. Eller liksom där, det var lite roligt i början, men sen, nej, men nu faller vi inte lika mycket där. Det är liksom vad man vill göra, att man bara ska hålla på. Det är men lite så gammal... gammalt figurspel eller gamla typ rollspel, att man, oj, du halkar på en fläck. Så här oheroiska döden.
Ja, men man är helt enkelt såhär, hardcore, parkour, och ska hoppa och bara, och nu chargear jag dig ur taket. Nej!
Ja, jag tror att senast vi spelade var länge sedan, men kom inte på att man borde få bonuspoäng om man gjorde något coolt.
Ja.
Och vi hade någon av våra liksom lokalkamrater som ändå är väldigt, ja men, är lite mer tävlingsinriktade. Men det här är god, det här är ett helt godtyckligt poängsystem. Hur ska vi köra? Liksom, vem bestämmer vad som är coolt ens? Liksom?
Det bestämmer jag.
Det bestämmer jag. Nej, men så det är ju lite så. Man ska ju alltså mycket terräng och mycket saker du kan snubbla på. Mm. Sånt, och det var mycket... Ja, men det är väl det man ska unna sig då i Necromunda, att du, alltså sånt som kan vara lite jobbigt i Sigmar eller 40K, att du kan börja ha lite avancerade trixiga, alltså terrängregler.
Mm.
Liksom som är, du vill inte ha i Sigmar att det är alla dina 40 skinks börjar snubbla någonstans. Liksom det, men det här kan man liksom unna sig det liksom.
Mm. Ja, det, GW släpper ju själva mycket så här, alltså White Dwarf kommer i varje tidning liksom. Ett uppdrag av något slag. Alltså du vet, du måste öppna den här dörren och för en minut kommer det gift därifrån typ. Nej, men man måste aktivera min sak för att kunna komma till en annan sak. Och det är lite som, ja men typ ett datorspel, att man ska se klara samtidigt som man krigar mot de andra. Att, för det är ju på så lite yta det här spelar sig också. Mm. Att du bygger som små rum och går in i och ja.
Ja, man kan unna sig mer av det tycker jag, som det är mindre att hålla reda på av liksom. Och sen ska man också tillägga vad som gör nya Necromunda roligt, som inte det gamla hade, i den här alternerande turordningen.
Mm.
Du flyttar en modell och så flyttar jag en modell. Mm. Liksom. Det är inte jag flyttar alla mina modeller samtidigt.
Nej.
Så det blir roligare då du spelar och börjar köra de här matcherna, att du kör typ 3 stycken och sånt. Det blir inte du sitter och väntar bara att 2 personer ska flytta.
Nej. Saker. Nej, precis. Jag vet inte, vi har ju berättat väldigt mycket nu om loren.
Mm.
Vad vi kan säga mer spelmekaniskt, det är ju samtidigt, det är vanligt D6-or man använder.
Precis, alltså det är väl alltså killteam, ja men det är väl lite som har inte nya killteam också alternerande turordning tror jag.
Mm. Precis. Jag tyckte det var lite tråkigt när Kill Team kom, för då kändes det som att nu blir det här istället för Necromunda.
Jo, det blir ju lite det tyvärr, det här som är alltså man, det är liksom ja, det kommer ofta något nytt. Det är det som är, jag är ju själv väldigt peppad på Warcry, men man är lite så här, kommer det här bli liksom, kommer det här hålla i sig eller kommer det liksom. Men
Necromunda har ju uppenbarligen inte, de har inte släppt det. Även fast när Kill Team har kommit och de har släppt vansinnigt mycket saker till Kill Team.
Ja.
Så Necromunda grejer släpps ju fortfarande.
Precis.
Och det kompletterar ju varandra också lite grann med terräng och sådär.
Jo, precis. Man kan investera liksom i och köpa terräng så går det att använda till båda. Liksom.
Mm.
Men, ja, men det som är roligt med Necromunda, det är väl just det att det är väl, kan vara lite omständigt och just där lite tråkigt med att det inte finns den här billiga startlådan som fanns liksom, där du hade mycket terräng. Men det är ett roligt spel om du lyckas få ihop en del terräng och spela. Liksom, för det är ofta det som är... Det behöver inte vara så... Vi kände väl lite att till slut insåg vi... Det var någon gång vi spelade, men nu har vi för mycket terräng. Man tror inte man kan ha för mycket, men ibland kan det bli det liksom också.
Ja.
Men
Och det du behöver idag jämfört med när spelet släpptes, de har ju, när spelet släpptes så var det ju de två lagen och en grundbok. Mm. Och för varje satans lag de släppte, ja,
det här var...
alltså bara, nu kommer House Goliath eller House Orlok. Man bara, men vad kul. Då kommer en ny jävla regelbok.
Precis,
också.
Precis, för att de inte kan... Ja, det här är ju ett helt kapitel för sig hur de släppte det här. Och man hoppas att... Jag tror väl inte att de ska göra som i Warcry för att de har lärt sig. För att det blev ju så himla... Det här var ju det alla blev frustrerade.
Ja.
De släppte ju till slut... De rättade sig och släppte ju till slut Gangs of the Underhive som var liksom samlade reglerna för de här gängen. Men det var en helt... Jag tror det nog var att de bara hade svårt att byta spår. Men just att de skulle släppa en... reglerna bara för gängen, så var de tvungna att släppa en ny bok, så det blev liksom, det tog ju väldigt lång tid mellan gängen och vad som är med ett sånt här spel släpps, att du måste ju ha mer än två faktioner
liksom. Ja, verkligen.
Mer än alltså tre är lite barskrapat, det krävs nästan fyra för att det ska komma igång, tycker man, att folk inte känner att alla kör typ samma lag liksom. Så det här var ju en hur de släppte det och att man var tvungen att skaffa de här, det kom nya regelböcker. Även, inte bara så här ekonomiskt, men bara att, jaha, men alltså vilka regler går man efter nu? Det är som att det kommer liksom en ny General's Handbook, fast det är inte lika tydligt.
Nej, heller. Men det kan vara så att de la ju till små grejer som bara, men nu kan ni också spela med Poison Weapons. Och sen om man spelar då och vill bygga sitt Bounty Hunter-lag, men inte har den nyaste boken, då vet du inte vad den kostar. Eller liksom,
nej.
Det var bara jävligt förvirrande. Som tur var fanns ju Reddit liksom, som hade samlat ihop all viktig info.
Precis.
Men det ska inte behöva vara så.
Nej, det blev inget bra. Den grejen blev inte bra, liksom, tycker jag.
Men idag, nu lever ni i nutiden. Och ni behöver liksom då bara köpa Gangs of the Underhive som har all samlad info.
Ja, det här är precis det här. Bara gamla gubbar som sitter och grämmer sig. Något som gick i, och nu har vi insett att Necromunda inte funnits så länge. Så
nej,
efter ett
för
år
två år sedan var det så här hemskt.
Men då man var jättepeppad vid release så blev det jättejobbigt.
Ja.
Men så det är mycket lättare nu. Det är lite trängbiten som är... lite konstig, för att det släpptes ju det, alltså nya boxen släpps ju med någon konstig 2D-plan
liksom. Men det är liksom deras nya grej, även med Sigma kommer det mycket med platt, alltså papp plattformar på något vis som ska, nej, jag vet inte,
det är väl liksom en start för att det inte ska bli så, alltså inkörsporten blir så för det var det som var fantastiskt med gamla Necromunda, att jag som 12-åring hade råd att spela det liksom. Det var det jag inte hade med något annat liksom.
Nej.
Men vad ska man tillägga om spelformen? Det är väl lite gamla Necromunda var ju lite som att du var tvungen att köra en kampanj, kändes det lite. Men jag tycker att nya då vi spelat det gängen och figurerna har tillräckligt mycket startregler liksom, så det känns inte lika barskrapat, så att jag tycker att man faktiskt kan köra typ en omgång Necromunda på ett annat sätt.
Utan att göra till en kampanj.
Nej, precis. För det är ju det som är... Det var det som är grejen, om man var barn så hade man tid att köra den här kampanjen med sin kompis. Mm. Och det var lite det också som underlättade. Om du inte spelade liksom i din lokala butik utan spelade mot din en eller två kompisar du hade som spelade Warhammer. Så det här var ju det som tog bort monotonin, och bara sitta och möta samma person hela tiden.
Mm.
För att du får, varje gång vi skjuter på varandra får vi erfarenhetspoäng.
Så. Mm.
Liksom.
Jo, men det, jag tror det finns två olika sorter av spelare. Det finns ju de här alltså MMO-spelarna som bara, varför skulle jag göra något om jag inte fick XP?
Precis.
Och de gillar kampanjer liksom, och att det man gör kommer sig ihåg. Och, liksom. Och sen finns det de som är som jag, som bara, det där orkar jag ha koll på. Jag vill bara spela en match. Vi kör 100 poänglista. Mm. Liksom. Gör den exakt hur fan du vill. Du behöver liksom inte ha fått den där experiencen för att köpa det coola vapnet. Nej. Bara köp det bara direkt. Du vet, räkna in poängen så kör vi.
Jo, jag tror lite det var liksom, man tänker om det var liksom en tjusning av att det var folk som kanske, man ville egentligen typ spela rollspel.
Mm.
Och det hade ingen som var spelledare. Så det här var typet så här, ja, men det var det närmsta man kunde komma liksom.
Mm.
Så det, men det är väl lite det då man blir äldre, att nu har man, det har mindre tid med att hålla på en kampanj och sånt. Och du har mer tid att typ sitta och måla på liksom eget hörn. Och jag tror med det här att du har inte så mycket, alltså du kan inte planera din fritid lika mycket att du bara umgås till ett helt sommarlov.
Nej.
Liksom, så.
Nej, så är det ju.
Så det är väl, men jag tycker att det går faktiskt att spela utan att köra en kampanj också.
Mm.
Så länge jag tror det är viktigt att man ser det som ett alltså lite roligt, alltså det är inget superkompetitivt liksom.
Nej, precis.
Så jag vet inte vad folk frågar och folk har om Nekromunda när de bättre att göra avsnittet där, att de vill man vill bara veta fluff eller veta vad det är.
Jag har inte fått någon sån fråga, utan det är mer typ jag vill ha ett Nekromunda avsnitt har jag sagt.
Ja, okej.
Och sen har jag tänkt
kanske någon Nekromunda expert nu som bara blir jättebra. Det uttalas faktiskt House Goliath.
Nej, men som vanligt finns det väl säkert någon felsägning.
Ja, garanterat. Jag satt och tänkte igår kväll på ska jag uttala Hive Primus som jag alltid uttalade. Hive Primus som det säkert egentligen uttalas.
Ja, Primus.
Jag tror jag sa Hive Primus nu. Jag känner mig lite
Hive smutt. Pringles.
Ja, Hive Primus.
Ja.
Ja, det är Warhammer. Det är lite en charm att uttala saker fel också.
Ja. Men hur fan ska vi ge oss här då?
Ja.
Det känns som att vi har gjort det vi kan för att peppa folk till det här.
Ja, det är väldigt...
Gå in på hemsidan och kolla på modellerna.
Precis, om ni gillar modellerna.
Det för tror att man blir peppad.
Ja, om du inte blir peppad av modellerna så finns det... Det finns ju alternativ nu också där det finns killteam och sånt. Men, men jag tror Warcry, de har... Det är väldigt... Det, jag får Nekromunda-vibbar av hur smalt det är liksom, på något sätt. Men det kan jag tänka också att folk som sett Warcry tror jag tyckte att det var lite för smalt med att det bara är kaos.
Mm.
Det tror jag var det man kände med Nekromunda också. Det
I blir, början, ja.
Men det blir, kan finnas ett fantastiskt djup och det är ganska kul att GV går på djupet med den bredden. Faktiskt.
Mm.
Så jag tror definitivt att det är något att kolla in också.
Mm. Ja, förhoppningsvis. Terrängen kan man absolut använda i båda spelen. Mm. Men jag tror även att modellerna, man kan, om man gör något fräsigt Warcry-lag, att man, det går ju att spela bara melee i Nekromunda. Du behöver inte ha vapen.
Ja,
så fan kan du spela liksom ett Warcry-lag i Nekromunda och säga att det här är galna Goliaths. Liksom.
Precis, som någon form av mutanter som bara har närstridsvapen.
Ja.
Jo, det är mycket. Alltså, var inte rädd för att husregla. Men jag tycker nu med regelkompendiet och sånt. Alltså, det har börjat bli lite klarare. Du måste inte husregla.
Nej.
Du kan gå efter liksom bara använda reglerna. De kommer inte förstöra spelet för dig. Liksom.
Nej. Ja, men tack så hemskt mycket Johan. Jag hoppas att det inte var sista gången du är med i podden. Det har varit jättetrevligt.
Ja, precis. Vi får se om någon kräver ett Nekromunda avsnitt där jag bara förklarar exakt vad jag svamlade om. Då kan jag komma tillbaka och förhoppningsvis reda ut vad det var jag sa.
Ja, men vi säger skål Nekromunda.
Skål Nekromunda.